Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Det är Manna!
Ja, det är det sannoliken. Och här
älskar måndagar!
Numera, med tanke på att det kommer ett nytt avsnitt av Ångestpodden.
Ja, men inte varje måndag utan varje dag.
Nej, men det här är ju som ett extra avsnitt kan man säga.
Ja, ett superextrainsatt med anledning av den helt otroliga dokumentärserien på SVT Play, Priset vi betalar, av Frida Söderlund.
Journalisten som har gjort, alltså den här dokumentärserien, gjord på Dokument inifrån av Frida. Alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Den är så välgjord, den är så välproducerad. Jag blev förälskad i journalistik när jag såg den.
Ja, men också förfärad, får typ ångest av att kolla på det. Men också skönt ju att det lyfts till ytan på något sätt. Alltså...
Ja, för priset vi betalar, det kommer ni att höra, men den handlar alltså om plastikoperationer och hur influencers marknadsför dessa plastikoperationer i samarbeten med skönhetskliniker i Turkiet.
Mm.
Men vad är egentligen sanningen bakom de här operationerna, bakom den här liksom vackra, polerade bilden som vi ser i våra flöden? Det ska vi prata om, och Frida, får man ju säga minst sagt, ta reda på det.
Ja, verkligen. Och hela dokumentärserien finns ju ute nu att se på SVT Play. Tredje delen släpptes ju idag måndag när vi släpper det här avsnittet också. Så alla delar finns nu att se på SVT Play.
Frågan är hur unga influencers blev reklampelare för sponsrade skönhetsoperationer. Vi rullar intervjun med Frida Söderlund.
Varsågoda! Hej Frida och välkommen till Ångestpodden!
Hej och tack! Men jag är så peppad på det här att det är liksom, jag studsar.
Men jag känner mig också ärad. Oh. För att jag har ju följt er i så många år och ni vet att jag är liksom ett fan av ert arbete. Jag tycker att ni är otroliga. Så det här känns det liksom samma. Både alltså ett på tiden, men också alltså som en ära.
Mm. Fan vad fint. Och detsamma. Ja, vi är fan av dig på ett sätt.
Ja.
Men du ska få berätta för de som inte vet, vem är du?
Jag är en journalist i grunden. Det är så klassiskt att man börjar med sitt yrke, men det är ju det man definierar sig själv som på många sätt. Men jag är journalist då i grunden. Jag började på Aftonbladet när jag var 20. Jobbade där i 8,5 år och sen sa jag upp mig, och sen har jag levt loppan med att göra en dokumentärserie då för SVT och skriva böcker. Så att jag är nog, ja, om man ska vara lite filosofisk, en berättare. Mm. Det är vad jag är. Får jag säga så? Ja, en berättare.
Ja, men det är du ju. Och du är ju, alltså snart är du ju liksom aktuell författare för din egen bok.
Ja, jag vet. Mm. Ja, det känns helt sjukt faktiskt. Det är det största som har hänt mig.
Mm.
Så ser jag.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker i första hand på en psykisk eller mental smärta på något sätt. Och den är såklart individuell för alla. Och när jag tänker på min egen ångest så tänker jag på anden i flaskan.
Va?
Ja, för att jag känner mig alltid som anden i flaskan. Ni vet att man dras in och blir en liten person i någonting där man sitter fast och kommer inte ut. Hur mycket man än ska gnugga så här, man bara vill bli utsläppt från det här liksom fängelset som man känner att man är i. Jag känner mig alltid som anden i flaskan, för det är som att hela världen liksom tonar upp sig runt mig och trycker ner mig till en sån här liten, och att jag håller liksom på, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Jag känner mig alltid kvävd eller fast eller liksom paralyserad, förlamad. Det är så liksom min ångest gör sig känd, eller vad man ska säga.
Mm.
Så jag tänker ganska mycket på anden i flaskan.
Alltså gud, det är så, men jag fattar helt. Alltså det är så målande.
Ja.
Alltså, åh gud, ja. Men som sagt, just nu är du ju aktuell med dokumentärserien Priset vi betalar.
Mm.
Och jag tror att många som lyssnar har sett den eller känner till den. Ja, nej, jag tror verkligen det, för det känns ju som att alla snackar om den. Men om man inte har sett den, alltså vad handlar det om?
Det är en dokumentärserie som handlar om influencers och deras sponsrade skönhetssamarbeten med kliniker, framförallt i Turkiet. Så att vi försöker berätta historien å ena sidan om sanningen bakom de här sponsrade skönhetssamarbetena, men också faktiskt priset människor betalar för att vara i en värld där utseendet är ditt kapital.
Mm. Jag tycker också att namnet är så jävla bra.
Tack.
Alltså, för det säger så mycket om hela det här som vi ska prata om nu. Men så här också, det har jag funderat på, vad var det som fick dig att, alltså varför ville du göra just den här dokumentären?
Jag tror att det beror på att jag bara är ett barn av min tid, som ni också är. Alltså, jag lever stora delar av mitt liv på sociala medier. Jag påverkas jättemycket av vad som händer där. Jag påverkas också jättemycket av vad jag själv utger mig för att vara på sociala medier. Eller vad jag själv publicerar, eller hur jag själv framställer mig. Och ni vet den här känslan av att tappa bort sig själv helt i värderingen av sig själv, bara för att man pushar en bild utåt och sådär. Och jag hade redan börjat tänka ganska mycket på det, och tänka ganska mycket på så här, vad gör det med oss att leva i den här tiden. Jag kunde liksom inte släppa den tanken. Och sen fick jag lite tid att sitta på min kammare där hösten 2020 och var lite så här, såg bara de här liksom posterna där kroppen var mer och mer av ett content. Alla postade sin kropp hela tiden utåt, och det ska man få göra, det är inte det jag säger, men jag märkte att jag såg det så otroligt mycket. Och jag såg hur man gjorde liksom inlägg och content på att man gick och gjorde fillers, eller man sprutade in botox i pannan, eller det var något så litet som en ansiktsbehandling. Det var så mycket så här, hej, polera och renovera dig själv precis som jag.
Mm.
Och den liksom fula armen i det, höll jag på att säga, eller den långa armen i det, var när jag såg de här, som jag hade sett i flera år egentligen, de här samarbetena med kliniker i Turkiet, där det var så här, ni får 20% rabatt om ni åker ner och gör en Brazilian butt lift precis som jag. Och hur liksom bra det där såg ut, och hur glad alla var, och det var pooler och det var lyxhus, och jag var så här, gud, va? Vänta, alltså, hur blev det så här?
Exakt.
Hur blev unga människor reklampelare för plastikkirurgi? Jag var så här, hur blev deras kroppar det? Och hur hamnade vi här? Så jag var bara så här, nej men gud, jag måste berätta om det här, och dessutom så har jag en magkänsla av att det jag ser är inte hela sanningen.
Mm.
Så det var så det var. Och sen ringde jag upp högsta chefen där på SVT, eller jag mejlade honom och bara så här, hej, jag har en idé. Jag borde få pitcha den. Och det gör man tydligen inte. Man hör inte av sig till han som är högst upp. Men han tyckte att det var kul att jag gjorde det. Så då tog vi ett möte dagen efter.
Ja, otroligt.
Så att det var liksom på den vägen.
Ja.
Men det var helt enkelt, jag gillar ju tanken av att gräva där jag står lite.
Ja.
Och jag kände att, också för min egen del, jag behövde förstå den här samtiden.
Mm.
Så det jag försökte göra.
Ja. Ja. Och det är ju också intressant, för det har man ju liksom, alltså nu när jag har kollat på serien har jag ju med börjat tänka själv, när började jag se de här operationerna? För helt plötsligt ser jag ju det hela tiden.
Mm.
Men är det normalt för mig? Eller vad? Alltså jag har också blivit så att det bara finns liksom.
Ja. Ja, men jag tänker också att så här, just operationerna och kanske de här då resorna till Turkiet, de är ju väldigt liksom förknippade med just sociala medier och där man liksom är hela tiden. Men alltså, jag har också fått en påminnelse av serien att just det här med liksom, alltså utseendefixeringen och att allt är så perfekt, det är liksom inte bara på sociala medier, det är liksom en del av kulturen vi lever i idag.
Ja, ja.
Och att man känner sig liksom, man känner sig inte man känner sig utanför om man inte tillhör normen på så många mer plan än bara på mitt Instagramkonto. Alltså jag kan känna mig diskriminerad i datingappar för att jag inte är tillräckligt snygg. Att jag skulle ha svårare för att få jobb än de som kanske är mer normsnygga än vad jag är. Alltså jag kan ju känna mig diskriminerad på så många olika plan utöver bara då sociala medier.
Ja, ja. Och är du ung kvinna framförallt, då är ditt utseende ditt kapital.
Ja,
alltså på jättemånga
sätt.
Alltså
jag blir,
för att få
blir
allt ja. I livet egentligen. Om det så är som du säger, kärlek eller jobb eller uppmärksamhet eller trovärdighet, och det är också det som kan användas emot dig sen.
Ja, ja, exakt.
Den här perfektionen vi så gärna vill uppnå är också det som de kan bestämma sig för är vår akilleshäl när, ja. När vi väl hamnar där. Så att det är så himla komplext allting, och jag vet inte, det fanns absolut inget jätterakt eller jätteenkelt svar i den här dokumentärserien heller, eller när vi liksom höll på med den, för att jag insåg att det var, ja, men det var så mycket mer av ett ekosystem än vad jag hade kunnat tänka innan. Så att det, ja.
Ja. Men liksom, finns det någon så här statistik på hur vanligt det är med skönhetsoperationer, eller liksom, har man kunnat se en ökning de senaste åren, eller liksom?
Ja, man har kunnat se en ökning av människor som vill göra så här fillersbehandlingar eller så, och vi har ju ett sekvens i episod 1 också där vi berättar om hur filtren har påverkat unga personer till att vilja göra olika typer av ingrepp för att man de facto vill se ut som en retuscherad bild av sig själv.
Mm.
Och det där har jag ju känt jättemycket själv också. Ja. Jag minns när Facetune kom och man var så här, men gud, en genväg och en quick fix till den här perfekta kroppen eller perfekta ansiktet som jag inte anser mig själv ha. Så satt man där och liksom redigerade bilder på sig själv och blev vad man själv tyckte snyggare och bättre. Och sen kollade man själv, sig själv i spegeln och var så här, aha, oj, alltså här försöker jag liksom sen också leva upp till en bild av mig själv som jag har skapat som inte är jag på riktigt, för jag tycker inte riktigt att jag duger, men de här apparna och de här verktygen har gett mig möjligheten att bli den personen, så jag kan inte heller låta bli.
Nej.
Och alla andra gör det också, så att det är liksom det har blivit kollektivt och på något sätt, och så här, den här grejen av att leva i den här samtiden, så här, det finns så mycket verktyg idag där vi kan renovera och polera och förbättra oss själva, så det är nästan helt omöjligt att stå emot. Och den här tröskeln har vi slipat ner så långt i backen att man snubblar liksom inte över den ens längre.
Nej.
Att någon säger att de gör fillers eller botox, alltså, det är väl inte någon som höjer på ögonbrynen för det.
Nej,
vi har ju knappt höjt på ögonbrynen när någon har lagt rabattkod på att åka till Turkiet och fixa en kroppsdel. Alltså, som du sa innan, så här, är det här någonting som jag inte har märkt av, är det bara normalt för mig? Ja. Det är normalt för oss. Vi har liksom, det är en naturlig utveckling av ett samhälle vi har skapat.
Exakt. Men alltså, har du blivit typ, alltså när du har gjort dokumentären, har du blivit chockad över hur vanligt det är bland influencers? Eller kände du att du visste det?
Jag tror att det jag har blivit mest chockad över är nog hur många som inte är öppna med det.
Ja.
Det är det. Alltså det är verkligen, för att, som sagt, vi har jobbat på det här i 18 månader och det har ju varit långa research månader liksom, där man har försökt hitta rätt och man har försökt, det är så mycket vi vet som vi inte publicerar, det är så mycket jag vet som jag liksom både kan och inte kan prata om och sådär, men det är verkligen så här att det finns en kultur av att renovera dig själv, av att ta de här quick fix behandlingarna, av att hela tiden liksom göra det här, men kanske inte heller alltid säga det.
Nej.
Det finns en sida som är, låt oss göra content på det, låt mig liksom ta med dig när jag opererar brösten, dig då som är min följare.
Just
och
det.
Sen vinner jag lite visningar på det, för att liksom utseendet är så liksom uppmärksamhetsfångande. Och det i sin tur genererar pengar eller liksom lite mer fame eller vad det kan vara. Eller så ett sätt att man ser på det, jag är transparent nu, det är jättebra och det kan ju vara kanon. Och så finns det här av att så här, jag ska låtsas att det här utseendet bara har kommit helt naturligt. Och jag tycker också att så här, det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel.
Alltså i den diskussionen har ju vi varit, alltså, både i Ångestpodden och utanför den, och jag landar ju aldrig vad jag tycker.
Men jag kan aldrig säga vad jag tycker.
Nej.
Men det är för att det inte finns ett rakt svar på
Nej.
Det.
Exakt. Och för att båda sidorna blir liksom negativa på sitt sätt. För att så här, berättar man, ja då normaliserar man. Berättar man inte så blir det liksom ändå någon lögn på något sätt. Mm-hmm. Alltså då är man ju inte ärlig.
Nej. Och jag tror att det som är problemet också är att oavsett vilken typ av influencer du är, så är hela din existens, eller vad man ska säga, som influencer går ju ut på att påverka människor på olika sätt.
Mm.
Och eftersom de här apparna på många sätt handlar om yta i början, eller till liksom för, det första som händer är att du ser någons flöde eller du ser någons thumbnail eller vad det än är, så kommer du kommer aldrig komma undan att ditt utseende på ett eller annat sätt påverkar den som tittar. Och jag, du vet så här, känslan av att det är redan så svårt som det är att vara ung kvinna i den här världen. Så jag tyckte att det var skitsvårt till viss del att veta hur vi skulle balansera ut dokumentärserien också.
Mm.
För jag ville inte peka finger och säga du har gjort fel, du har gjort fel,
nej,
du har gjort
nej.
Fel. Jag ville bara försöka förstå hur det blev så här. Och då var det att jag liksom behövde lyfta upp det och vara med så här, hur blev kroppen ett content och hur blev unga människor reklampelare för plastikkirurgi.
Mm.
För att där någonstans kan vi i alla fall vara lite överens om att det här känns inte helt rätt.
Exakt.
Mm. När unga människor med sina kroppar som insats ska finnas för att då ge ekonomisk vinning till den här industrin, känns inte helt bra.
Nej.
Sen om du är en person som vill förändra din kropp, fine. Mm. Alltså det är verkligen så här, fine.
Mm.
Men när det faktiskt på riktigt är någonting där det finns liksom en industri som utnyttjar någonting, eller att det är ett utnyttjande fram och tillbaka, ett ekosystem som sagt, då kände jag att så här, det här är så mycket större.
Mm.
Men det är skitsvårt. Alltså, ja, det här med kroppen, alltså, det är så svårt.
Ja.
Och jag var lite så här efter ett tag, jag bara, jag vet inte själv vad jag tycker.
Nej.
Och jag vet inte vad jag tycker om mitt eget utseende framförallt. Nej. Alltså jag vet ingenting vad jag tycker om det här. Och ändå vet jag exakt allt vad jag tycker.
Ja.
Det är så komplext. Men jag tycker verkligen att det har öppnat många nya frågor och många grejer. Men som sagt, det som har slagit mig mest är nog vilken enorm vad ska man säga, men den här industrin har liksom grepp om oss alla på ett eller annat sätt.
Ja.
Sen handlar det bara om vad du själv vill att berätta.
Mm. Ja, exakt.
Alltså helt ärligt.
Åh, alltså jag ryser. Men alltså om man åker på en sån här resa, vad har man liksom för rättigheter? För ni upptäcker ju ändå.
Ja, men jag tycker nästan att vi backar ännu mer att så här,
inga.
Nej, men om man så här sitter här nu och bara så här, oj, jag har inte sett den här ännu. Alltså de här gruppresorna till Turkiet som vi pratar om. Alltså hur går det till? Vad är det för någonting? Vad det är en sån här resa?
Det finns ju som sagt skönhetskliniker i Turkiet där du kan åka och göra i stort sett vilken operation som helst. Du kan göra allt från en Brazilian butt lift till en näsoperation till fox eyes till ett Hollywood smile. Mm. Allt det här.
Alltså att det är en sån namn är ju helt sinnessjukt
egentligen. Du kan egentligen göra lite vad som helst. Det är dessutom betydligt billigare än i Sverige. Och de har ju då antingen svenska mellanhänder eller svenska agenturer eller vad det kan vara, eller ta hjälp av då svenska influencers för att marknadsföra sin business. Och då är det ganska ofta sådana gruppresor. Det är väl vad det verkar som. Ett tag verkar det vara en gång i månaden eller en gång varannan eller var tredje månad, där du då kan åka ner som ett gäng och du plockar operation likt utflykter, nästan så känns det, och du får bo på femstjärnigt hotell eller i lyxhus och så gör du din operation och så flygs du hem, och allt det här är inom en veckas tid ungefär.
Mm.
Och det är just de här gruppresorna som ganska ordentligt har marknadsförts av svenska influencers. Och det skulle ju också visa sig sen när vi grävde i det här att turkiska influencers är förbjuden att göra den här typen av marknadsföring. Sådana avtal har varit olagliga sedan 2017. Så de måste också använda influencers eller använda andra för att då marknadsföra sin business. Och när man kollar på Turkiet så vill ju de bli störst i världen på den här typen av hälsoturism, som de själva kallar
det. Alltså,
bara det ordet. Hälsoturism.
Ja,
jag vet alltså inte.
Jo, det är ju väldigt mycket så här, det är Instagram och det är de här poolerna och allt är så härligt och det är någon avokadofrukost och det är liksom diskomusik och det är verkligen
det är så himla Instagramvänligt.
Otroligt.
Det ser ut som så femstjärnigt jävla Tubi-hotell.
Ja,
alltså, det ser ut som det. Alltså, nu åker vi med Ving. Alltså.
Ja. Kom häng och så gör vi ditten och datten och sen har det väl visat sig, med ganska många har pratat med, att det är inte alls riktigt så som det ser ut. Men jag har bott på ett av de där hotellen, ett av dem i Izmir, som femstjärnigt som de använder. Och jag minns att jag gick in i det där rummet och började automatiskt, ni vet, titta mig runt, alltså på, för att ha heltäckningsmatta. För det är också i de där hotellrummen som eftervården förväntas skötas av patienten själv. Så när de har gjort operationen så hamnar de liksom på de här, i de här hotellrummen igen. Och du är liksom i ett annat land och så här, ibland har du åkt själv. Det är verkligen så här, du, jag började nästan kolla efter så här blod på golvet. Ja. Jag var så här, jaha, vem har legat här inne och hur har den mat? Alltså jag började känna nästan de här energierna på något sätt. Och vi bodde på ett liknande hotell sen i Istanbul. Och vart jag än gick så gick liksom unga kvinnor med så här dränage i sina, alltså så här, som kom ur deras magar eller höfter och allt vad det var. De höll de här blodgrejerna i händerna och folk hade bandage i ansiktet. Alltså vi var de enda på hotellet som inte var opererade. För det var verkligen så det här hotellet användes. Och då insåg jag också så här, vilken jävla business det här är. Och det var alla möjliga språk industry. Som folk pratade på. Det är inte bara Sverige. Det är liksom just det här med utseendet också. Det har blivit sen en sån universell industri av det här med människors komplex.
Exakt.
Och det blir ju bara mer och mer komplext. Det är ju det som är så jävla obehagligt på något sätt. Att jag kan ju hitta, jag kan ju få nya komplex. Alltså för det har jag varit i väldigt mycket så här, ja men dels när jag kollar på serien, men också när vi har pratat om det här tidigare på podden, att så här, jag fyller liksom 30 om några månader, om 2 månader, och jag har nog aldrig känt mig så påverkad av sociala medier och hittat nya komplex med min kropp. Eller typ så här, som att jag borde ha komplex för saker. Alltså ibland kan jag genuint känna så här, nej alltså jag är skitnöjd med min kropp, men
för man får inte säga det riktigt. Nej, så känns det ibland.
Och samhället påminner mig hela tiden om att jag inte borde vara nöjd.
Exakt.
För så här, går jag in i vilken jävla klädesbutik som helst, så ser jag liksom en excess som hänger där som seriöst ser ut att tillhöra barnavdelningen. Och bara så här, det här kan inte stämma. Är jag på en damavdelning nu? Alltså allting är ju en ständig påminnelse om att jag inte borde vara nöjd.
Ja, och också så här att jag tänkte på det bara häromdagen. Det här med att man vill tjäna pengar på unga tjejers osäkerhet eller på ett ideal eller vad det kan vara, eller kvinnors komplex, eller det här med att en kvinnas kapital verkligen är hennes utseende och det hela tiden måste liksom uppdateras och fixas och det ska hålla, det ska liksom våran self-care är liksom, varenda person jag pratar med är att de gör någonting med sitt utseende. Self-care, jag har gått och spenderat 2500 kronor på massa ansiktsbehandlingar nu och alltså till och med det går i trender. Hur vi ska ta hand om våra kroppar går i trender. Och att så här, för om någon hade sagt till mig för 2-3 år sedan att så här, Frida, du ska börja lägga massa pengar där på att du ska liksom göra lash och browlift. Liksom, det känns så absurt, för att då skulle man ha ögonfransförlängning. Alltså det är alltid någonting där vi ska kasta våra pengar på att liksom förbättra oss själva. Det spelar ingen roll, det kommer bara nya grejer hela tiden.
Exakt.
Som gör oss både så här, som också gör oss ekonomiskt i underläge konstant.
Alltid.
För att vi måste också lägga pengar på massa saker som ska liksom ge oss möjligheter eller ge oss värde eller ge oss status. Medan en dude bara kan på riktigt bli världens största artist av att gå upp på en scen i en hoodie och spela lite gitarr.
Ja.
Ja, man bara ska se, man bara, hade vi kunnat göra det? Nej.
Nej.
Alltså det är så, man kräver också hela världen av en kvinna och så gör hon allt för att själv få tillgång till hela världen och sen så kan man också bara ställa det där emot henne. Alltså det är så, det är så jävla svårt.
Men jag tänker mycket på Billie Eilish. Ni vet när hon gjorde den här, men hon gjorde någon där hon hade någon korsett, va?
Ja, hon helt plötsligt kastade av sig kläderna.
Alltså, hon fick ju så mycket skit. Och så här, ja, jag kan väl fatta att hon fick det om man hade då följt henne och man tyckte så här, du är inte som de andra, men förstå, vad ska hon annars göra då? Alltså i den här branschen. Alltså damn if you do och damn if you don't. Alltid.
Ja, double-edged sword och allt det där. Alltså det är verkligen så det är. Och det är bara så sjukt. Allting. Men ändå så är det exakt så vi har vuxit upp genom alla tider.
Ja.
Så det är ju verkligen, men...
Men det blir ju mer extremt.
Mer och mer extremt. Och sociala medier har verkligen gjort att både industrin och idealen går ju som på speed. Ja, alltså det precis. Är som att vara injicerat det med I don't know what, men alltså någonting. För att om du bara kollar också på dagens skönhetsideal. Förr kunde man ju peka på en sak och vara såhär, ah men du ska vara smal.
Mm.
Okej. Okay. Alltså och så kommer det massa konsekvenser av det. Mm. Men idag så ska du vara allt. Mm. Du ska ha stor rumpa, du ska ha smal midja, du ska ha stora bröst, du ska ha foxy eyes, du ska ha fylliga läppar, du ska ha skarp käklinje. Mm. Du ska också ha fylliga, vad heter de här, kindben.
Ja.
Alltså du ska ha så mycket
polerad
allt.
Polerad hy, fint hår. Alltså.
Det är biologiskt helt omöjligt.
Ja.
Alltså idag vill vi att kvinnan ska gå emot sin biologi totalt.
Ja.
Mm. Ja.
Och det går ju inte.
Nej.
Eller det går ju.
Ja, det
vi
går
har hittat
ju.
Ett sätt att göra det på.
Mm.
Men det är också så sjukt. Och det i sin tur har ju lett till att unga tjejer hellre riskerar sina liv för ett nytt utseende än att leva med det utseende som de har.
Ja.
Det är där vi
alltså,
har landat.
Gråta, liksom.
Liksom. Och jag kanske känner så här, ja, gud vad jag har känt så många gånger.
Ja!
Alltså många, många gånger. Alltså jag förstår varenda person som väljer att åka till Turkiet.
Ja!
Som väljer att ta rabattkoden.
Alltså, det kan jag säga när jag tittar. Alltså, jag har
jävla förståelse.
Ja! Alltså verkligen. Och det får man ju ännu mer när man tittar. Det är ju inte som att du har gjort en dokumentär för att så här, ja, men som du sa i att så här, gud vad det här är dåligt, ni är så dumma. Alltså 0%.
Ja, ja.
Nej.
Men, ja, men som du frågade också Sofie, alltså vad har man för rättigheter? Man om man åker till Turkiet.
Grejen är att om du inte kollat upp dina rättigheter så har du inga. Eller vad man ska säga. Det krävs extremt mycket försäkring för att när du gör utlandsoperationer och andra saker, du måste ha koll på allting. Och grejen är att upplevelsen och vittnesmålen vi har fått höra är ju att klinikerna inte alltid bryr sig så himla mycket efter att de har fått pengar och du gjort operationer. Det är det. Och den här eftervården som är så så viktig är du lämnad att sköta själv. För att du ska bara vara där i några dagar efter en operation, sen sätter de dig på ett flygplan och så ska du åka hem igen. Oavsett vilken operation du har gjort så är det det de gör. Och sen är de en tusen, hundratusentals mil bort och du ska sköta dig själv och du har ju ingen så här, ja, du måste se till att allting läker som du ska ha helt själv. Då.
Men för de som då har fått komplikationer, vad har hänt då?
Nej men då, det har ju den svenska sjukvården behövt ta hand om. Såklart, ofta är det ju akutsjukvården som behöver ta hand om den. För de stora komplikationerna gör ju ofta att unga människor hamnar i liksom livshotande eller akuta situationer.
Mm.
För att någonting händer, för att det blir en svår infektion eller för att någonting brister eller vad det än kan vara. Och vi hade ett vittnesmål väldigt tidigt när vi gjorde research. De pratade om att så här, hon kommer in på akuten och de vet inte riktigt hur de ska hjälpa henne där för att hon har gjort en skönhetsoperation utomlands. Men på grund av att det var akut så kan de ju åtgärda det akuta. Mm. Men allting annat blir så här, ja, vi vet inte riktigt vad du ska göra. Då måste du typ söka tid för att operera om det här eller ditten och datten. Alltså så här, för att det finns liksom inte samma. Dina rättigheter som en patient i Sverige är ju annorlunda. Alltså ja. Så här, men på samma sätt, alltså det är ju också, vi kommer kika lite på i tredje avsnittet nu, för de som har sett det eller kommer se det, så blickar ju vi lite mer mot Sverige också. Mm. Och ser och det, att göra samarbeten som en influencer med skönhetsklinik i Sverige går minst lika bra. Mm.
Ja, för hur går det till när man får en sån här samarbetsförfrågan eller när ett sånt här samarbete sker?
I Turkiet så skickar de ju DMs till människor och bara är så här verkligen, hej, kom, du får allting gratis. Allting gratis och vi kräver det här och det här och de här posterna och sen binder de ju dem till kontrakt och vad som står i dem ska jag inte spoila alldeles för mycket om folk inte har sett, men det står inte jättebra saker alltid. Men i Sverige så är det så enkelt att du kan som influencer ringa upp bara och säga att du skulle vilja göra ett samarbete och så får du alltid antingen en rabatterad eller gratis operation och mot marknadsföring då, eller så har kliniker av sig själva.
Mm.
Vi har Nicole Falciani bland annat som berättar i trean hur en klinik hörde av sig till henne när hon var typ 19 och verkligen sa till henne så här, ja men vi skulle kunna operera brösten på dig om du vill för du är ganska små bröst. Alltså det är den retoriken de använder. De vet exakt vilka knappar de ska trycka på. Och så gör de det. Och det får unga tjejer då att lägga sig under kniven. Alltså tröskeln för influencers att också göra de här ingreppen sänks ju av att de får de här erbjudandena.
Såklart, såklart.
För det är ju inte alltid heller de har tänkt på det. Men så kommer ett erbjudande. Och de blir så här, ja men gud, jag kanske ska ha lite större bröst, eller jag kanske kan fixa mina tänder. Eller så. Eller så träffar de dem precis i ett sårbart läge, lite som det var för Jasse.
Mm.
Och Jasse har alltid använt operationer som en sån här coping-mekanism när saker har varit svårt. Och hon kan inte säga varför hon vill vara perfekt, men det är en liksom drivkraft i henne att ha funnits där. Att så här, om jag bara är perfekt, då kanske fler personer tycker om mig. Mm. Eller då kanske mindre människor hatar på mig, eller vad det kan vara. Och när då kliniken i Turkiet hörde av sig till henne och var lite så här, du får göra vad du vill. Då tog hon ju det.
Mm.
Bara sådär. Och den här känslan av att det blir gratis. Mm. Vi har så svårt att hålla oss borta från saker som är gratis.
Mm.
Du får det här. Varsågod. Och så gör man det bara.
Mm.
Precis. Och så tänker man ju, alltså, så, jag tänker om jag skulle få den frågan att så här, gud, men då får jag ju de där brösten, säger vi, som jag alltid har drömt om. Ja. Jag behöver inte betala någonting. Jag ska bara ge ut en rabatt. Alltså så här. Mm. Jag förstår, alltså det är klart man bara, ja, tack,
ja.
Nu alltså.
För det som är så otroligt komplext och det vi försöker ta fram med den här serien, och som vissa har varit typ, vi har fått mestadels positivt om den här serien, mestadels, men det är några som är lite så här, alltså du borde ställa de här influencerpersonerna mer till svars, vi känner att de kommer undan typ.
Mm.
Och jag kan förstå var den känslan kommer ifrån, men det jag verkligen försökte berätta och det som blir så otroligt komplext i den här serien är att ja, de har ett ansvar. De är makthavare på väldigt, väldigt många sätt. De har också ett företag på två ben. Och de tjänar pengar på de som följer dem. 100%, jag är helt med där. Men när de här klinikerna kontaktar dem, eller när de får de här möjligheterna eller erbjudandena, så är det ju inte influencern egentligen som tackar ja till det här. Det är den unga personen med komplex som säger ja. Jag behöver det här, jag måste göra det här. Jag, liksom så. Sen kan influencern absolut vinna på det. Men det är ju den här liksom människan i oss alla som känner så här, ja, jag måste bli bättre, bli snyggare, bli attraktivare, jag måste bli av med mitt komplex. Och det är den symbiosen, det är ju varumärket som den personen är som får erbjudandet, men det är den unga människan som åker.
Ja,
exakt.
Och sen blir det liksom en symbios.
Ja, och också det här med att, alltså, det är ju kulturen vi lever i som kanske också har gjort att de här perfekta influencersna har så många följare som de också har, för att de är så perfekta, för att de har gjort operationer. Alltså, det är ju därför, alltså, nu vill, jag menar inte att så, Jasse hade inte haft några följare om hon inte hade opererat sig. Men så här, det är ju vi som följer och likar som också är en jättestor del av den här skönhetskulturen. Så här, bara, varför likar ni då de bilderna som är mest avklädda och perfekt sminkade? Mm. Jo, för att det tilltalar ert öga, för att ni är en del av kulturen. Eller ni, jag menar även mig såklart. Jag själv är också en del av den kulturen. Men så här, vi är ju alla en del av det. Det är ju inte bara influensen i sig.
Nej, nej, nej.
Nej, och samtidigt har vi typ så Insta, Facebook som primerar det här avklädda.
Mm.
Så då återigen då en influencer, företag på två ben. Nej, men jag måste göra det här för att jag, algoritmen måste gilla mitt content.
Mm.
För då tjänar jag pengar. Alltså allt är liksom. Men oh gud, alltså tänk att få så ett DM. Alltså förstår ni? Det är liksom så ett jävla DM om att varsågod, du har en livsfarlig operation här framför dig som kommer ge dig en stor rumpa.
Ja.
Alltså det är jag är livrädd när jag tänker på det.
Ja, och så här, om vi tänker på dagens ideal med just då BBL och så, det, jag hade aldrig hört om en rumförstoring, jag födde 91 när, alltså aldrig.
Nej.
Fram till, alltså fram till Kardashians. Alltså basically. Alltså det var då man förstod vad det var. Och att man liksom åker ner och bara gör det här på kroppar som också typ inte ens har något fett.
Nej.
Mm. Det har också varit för mig, det blev så tydligt att det bara är en business.
Mm.
De skickar ner både då Jasse och Nicole som man ser i våran serie och säger, vi kan göra en BBL på er. De är så små. Alltså de är så små människor och de väljer ändå att utföra det här ingreppet på dem, även om de då som medicinska människor, höll jag på att säga, men som kunniga i yrket, borde ju ganska snabbt fatta att något resultat kommer inte bli.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Nej. Men vi får marknadsföring. Så låt oss söva den här personen, lägga henne på operationsbordet, göra operationen och sen i Nicoles fall photoshoppa hennes bilder, ja, eller vad det kan vara. Ja. Så här. Och det är så sjukt, det är bara business. Mm. Kroppen har blivit business på det här sättet. Och det, alltså för mig är det så... Ja, häpnadsväckande, och jag får så ont i magen, och jag förstår inte hur vår konversation inte riktigt hamnat där.
Nej.
Hur liksom den här normaliseringen har blivit så normal och vardaglig att vi knappt liksom...
Ja, men den har ju inte blivit ifrågasatt alls.
Nej, typ. Jag minns liksom, jag har jobbat på Aftonbladet som sagt, och jag minns att det enda jag hittade på när jag sökte på de här grejerna, det var ju att ja, men någon som berättade att de hade råkat lite illa ut på de här operationsborden. Och sen Aftonbladet som skrev om Pau och var lite så här, dumma Pau, hon får kritik från följarna igen för att hon har åkt och opererat sig. Mm. Men det handlade mest om hennes utseende bara. Det handlade inte om att hon hade åkt till Turkiet, eller det handlade inte om hennes rabattkoder eller vad det var. Utan konversationen handlade om att människor tyckte att hon såg galen ut.
Ja, just det. Mm.
Så,
återigen bara fokus på kvinnans återigen, utseende. Liksom.
Återigen. Och jag var så här, hur hamnade diskussionen här?
Ja. Mm.
Det var så, jag var så här, jag måste göra det här. Jag måste verkligen,
måste. Men om en influencer då tackar ja till ett så här, man säger till en klinik i Turkiet, jo men jag är på, jag vill göra en BBL.
Mm.
Vad förväntas då av influencern? Vad ska de ge kliniken?
Väldigt mycket marknadsföring är vad de ska ge. Och jag har förstått att avtalen skiljer sig lite åt beroende på influencer. Men det ska postas alltså inför operation, under operation, efter operation, i månader efter operation. De här klinikerna får också tillgång till för- och efterbilder och allt content for life. Alltså det finns inget stopp i den marknadsföringen överhuvudtaget. Och... ja, som sagt då, ledsen för spoiler, men de signar också bort sin rätt att prata om de här operationerna i ett negativt syfte.
Mm.
Vilket betyder att oavsett resultat så är du bunden att prata positivt om kliniken i ett års tid. Och det är ju det som har blivit fel här för flera influencers, att de har ju gått ut och verkligen varit så här, det här är en otrolig klinik, otroliga kirurger, mitt resultat är otroligt. Men sanningen är någon helt annan.
Mm.
Men på grund av kontrakten så är de bundna att ljuga, helt enkelt. Och det står ju i de här kontrakten att de riskerar ju höga böter om de bryter mot det. Och du är ung och någon har precis varit och skurit i din kropp. Det är klart som fan att det enda du gör är att lägga locket på.
Mm.
Det är inte konstigt. Och det är liksom, när den här sanningen upprätthålls också, så har den här industrin bara kunnat fortsätta på exakt samma sätt. För ingen... vill heller känna sig som den idiot jag förstår att man känner sig så.
Exakt.
När man sitter där sen.
Men hur kunde jag vara så dum? Alltså, ja. Varför har jag inte läst mer noggrant? Eller varför sa jag ens ja? Det är väl självklart att jag inte kommer få resultat av det här. Men varför har jag varit så naiv i det?
Exakt. Alltså,
ja.
Det blir liksom skuld på skuld på skuld på skuld. Ja. Om man känner sig dum på dum på dum på dum. Alltså det är ju en jättesvår situation.
Mm.
Att vara i. Jag hade ingen aning om de här kontrakten innan jag började det här. Jag kände bara att någonting inte stämde.
Ja. Exakt.
Det var något som inte kändes rätt.
Nej, men vad har du själv haft för känslor? Alltså, ja, men dels kanske innan, men även under arbetets gång med dokumentärserien. Liksom, vad har du haft för relation till din kropp? Vad har du haft för inställning till skönhetsoperationer? Och just det här med att ska man berätta, ska man inte berätta?
Ja, alltså, som sagt, ett tag in i den dokumentären jag bara, vad tycker jag ens om mitt eget utseende? Hur känner jag ens? Alltså, vad är det här?
Jag
har haft ett sånt extremt komplicerat en extremt komplicerad relation till mitt eget utseende. Alltså, en väldigt, väldigt svår relation till mitt eget utseende. Och jag minns ganska mycket under den här serien. Jag har ju suttit i klipprummet och tittat på mig själv så mycket. Ja. I så många olika vinklar. Och det som är ganska, alltså det är lite roligt nu, jag kan skratta åt det, är att jag har ju, som många av oss har, en sida där jag tycker att jag är snyggare ifrån.
Ja.
Mm. Vilket är höger. Jag vill bara fotas, filmas, whatsoever från höger.
Mm.
Jag tror hela dokumentären är filmad från vänster. Alltså, jag skojar inte. Allt är filmat från vänster. Och när jag insåg det, och jag minns paniken som steg i mig, och jag minns också hur sårbart det kändes ett tag att jag liksom skulle också referera lite till mig själv, för att jag skämdes lite över att jag har känt mig så, att jag hatat mitt eget utseende så, så mycket genom alla år, och att jag visste inte ett tag så här, vill jag prata om det, vill jag inte prata om det, så, men nu gör jag ju det i dokumentären och sådär, men jag minns ju att det jag tyckte var jobbigast var ju hela tiden, hur kommer jag se ut i den? Det var ändå mitt fokus. Jag bara, okej, jag vet att jag kan vara ganska smart, men hur kommer jag se ut? Alltså det var, och i de stunderna när jag varit som tröttast, eller jag, då har ju det liksom stegrats. Och min liksom generella, jag har ju en, jag utreddes för BDD för några år sedan, vilket är body dysmorphic disorder.
Mm.
Och de insåg att jag hade delar av den, tydligen kan man ha det, där jag har en jag hade en extrem ångest gentemot mitt eget utseende. Så jag hade liksom ångestbiten. Så jag gick i terapi och allt vad det var. Det gick åt helvete, men yeah, I did. Så att utseendet är alltid det som jag alltid får ångest av. Eller liksom som driver min ångest på ett eller annat sätt. Det är det som liksom tänder eld på den. Och det är dit, får jag ångest så är det mot utseendet jag riktar den.
Mm.
Oavsett om det kommer från någonting helt annat.
Ja.
Så det, var, det har varit KBT och den jobbigaste situationen på länge att ta sig igenom den här dokumentärserien. Men det var säkert jätteviktigt också.
Ja, alltså på något sätt. Alltså, jag, alltså det inslaget i är det avsnitt 2 när du liksom pratar om det. Alltså jag relaterar så mycket och det är jag ju övertygad om att alla tjejer gör som sitter där och tittar.
Men
det är så starkt bara att du gör det. Jag tror det var jätteviktigt.
Mm. Nej, men jag går ju med runt med känslan och jag tror inte jag är ensam om det här. Och det kanske är mycket filtrenas fel, det tror jag. Eller att man också så har tagit mycket selfies och kunna liksom hitta just, men jag har också en sida som jag vill bli fotad på. En sida, jag lutar alltid mitt huvud lite åt högen när jag ska ta en selfie med. Liksom. Skulle aldrig ta en selfie på det hållet. Men att jag också då går runt med en känsla, alltså i det här verkliga livet, att jag liksom, jag känner mig som en vandrande catfish. Alltså jag vet, alltså i min värld vet jag att så här, jag ser inte ut som jag gör på mina bilder.
Nej.
Och att alla ska bli besvikna när de ser mig i verkligheten, bara så här, min värsta mardröm är ju att jag så skulle möta upp någon som man har matchat med på Tinder och så ska man se att så här, han känner jävla inte igen.
Nej.
hallå är jag.
Nej, exakt.
Det, och det, alltså den precis. Känslan det, och ja, det är verkligen min ångest också. Så här, det är därför jag så, nej men jag vågar inte ragga och jag kan, alltså jag vågar knappt gå på dejter för att jag är helt övertygad om att så här, nej men alla kommer bli besvikna på mitt utseende. Det spelar ingen roll hur härlig jag är heller, för alla kommer ju redan känna att jag har lurat dem, för att jag ser inte ut som jag gör på mina bilder.
Exakt. Alltså, nej, men jag förstår, jag är helt med dig. Och det var där mitt tror jag. Jag har nog säkert alltid haft en känsla, eller jag vet att jag alltid haft en känsla av att jag aldrig har tyckt om mitt eget utseende. Att jag har alltid känt mig fel på något sätt. Det är något med mig som har kunnat vara finare eller bättre eller så. Men det var ju den här samtiden som fuckade mig fullständigt. Mm. Alltså när jag började på Aftonbladet där när jag var 20 och sen när jag var 22 så fick jag följare på Instagram liksom. Mm. Och då började man ju promota sig själv ännu mer. Eller man började liksom vara den här karaktären på sociala medier. Och så hade jag helt plötsligt 3 bilder av mig själv ute för världen. Den jag såg i spegeln, den jag såg på Instagram och den som Aftonbladet publicerade utåt. Ja. Som är Aftonbladet TV eller vad det nu var. Mm. Jag visste inte vilken som var på riktigt. Jag blev helt förstörd och knäckt av det här att försöka förstå hur jag såg ut.
Ja.
Jag hade ingen aning till slut. Och jag visste inte vilken bild jag tyckte om. Och jag visste inte vilken bild människor runt tyckte om. Alltså vem ville folk att jag skulle vara av alla de här personerna? Och jag var hela tiden så rädd på att, precis som du säger, bli påkommen med någonting. Att inte vara tillräcklig, antar jag. Mm. Liksom. Mm. Och det där har tagit jättemånga olika så här former såklart i vad man har gjort mot sig själv och sådär. Men det har varit så jävla svårt att ha en bra relation till sin egen spegelbild. Alltså, och speciellt i den här tiden. Alltså jag hatar att jag har kunnat vara en bättre version utåt. Alltså för att ärligt, den har varit bättre.
Mm.
Den har ju varit helt fucking perfekt.
Mm.
Jag har inte haft, alltså min hy har ju varit så bra. Och du vet, det är precis i rätt vinkel. Alltså så här, jag är alltid fixad och liksom, jag är mitt bästa.
Mm.
Och så är det bara det jag pumpat utåt liksom. Mm. Och det är så jävla jobbigt att behöva leva upp till den.
Mm. Ja.
Alltså jag, alltså
nej, men det går inte. Man kan inte.
Det har varit fruktansvärt. Nej, och jag tror att så här, för mig, min relation till skönhetsingrepp är ju, den är ju ganska obefintlig ska man säga, för jag har aldrig gjort ett ingrepp. Och det tyckte jag var ibland lite svårt med den här serien också, att så här, vem är jag att komma här som inte har gjort några ingrepp och säga typ så här, ajabaja, eller säga så här, det här är ett problem, eller
ja,
säga,
men du säger ju inte ajabaja.
Nej, det gör jag i och för sig inte. Men jag var typ rädd att det skulle vara, att människor skulle känna typ så här, ah, men här kommer den här översittaren som aldrig har behövt göra någonting, eller som inte är influencer på riktigt, som bara råkar ha lite följare på Instagram, som typ inte behöver leva upp till exakt allt i den här världen. Och jag har full respekt för om man känner så, men jag var rädd för det, att jag, att människor skulle se lite som att så här, men vem fan är du att berätta det här? Nu har den diskussionen har inte ens funnits överhuvudtaget.
Nej, för jag tror att väldigt, väldigt många kan, alltså även om man inte är influencer, så alltså just på grund av kulturen så vill man vara perfekt även om man inte ens strävar efter att få många följare på Instagram.
Ja, exakt.
För man vill vara perfekt för att få kärlek, få uppskattning, bli befordrad på jobbet. Alltså det kommer vara så mycket mer än att bara vilja bli influencer.
Ja.
Det handlar liksom om allt, hela livet på något sätt.
Ja, för kollar man på människors konton, alltså det spelar ingen roll om du är Frida 28 000 följare i Stockholm eller Frida, vad hade jag, 555 följare i Söderhamn.
Exakt.
Det var ju ändå samma typ av sätt att publicera sig själv.
Ja.
Jag tog ju fortfarande bild på en jävla avokadomacka och postade, eller min sushi, eller vinglaset.
Verkligen.
Eller spegelselfies, eller liksom från vänster sida.
Exakt.
Eller höger sida, eller vilken sida det nu är, jag älskar så mycket.
Men exakt, att så, ja precis, att det är liksom oavsett så vill man det. Alltså det spelar ingen roll om man har fått 3 barn och är så mammalivet hemma. Ja, man vill fortfarande.
Mm.
Men något där man är så, alltså där så din journalistiska ådra också, där man, när det är gåshud, det är när du åker till Turkiet.
Ja.
Alltså, nej men så här, alltså berätta om den resan. Hur fan var det?
Ja, alltså det var verkligen som en käftsmäll på jättemånga sätt att åka dit, för att jag insåg att det här är så otroligt vanligt, och att möta de här tjejerna i hotellobbysarna som hade dränagen och som hade bandage i ansiktet och som var där i tron om att de förbättrade sina kroppar och förbättrade sina liv, kanske var det också så, jag vet inte, men som var villig att riskera så mycket för att få någonting, och att möta personalen på den här kliniken som bara tyckte att de liksom gjorde bra saker.
Mm.
Så, och det mest surrealistiska var när vi kommer in då på monokliniken som ligger i Izmir, som vi får en intervju med, och vi kliver in där och de visar upp sin säljavdelning som att det vore, som att kroppen vore vilken vara som helst. Ja. Alltså sådana där säljavdelningar refererar jag till typ så här mobiltelefoni. Ja. Alltså förstår ni? Eller så här,
jag tänkte exakt
en produkt, alltså ja. Någonting. Men de satt där och alla kunde olika språk och tog emot patienter från hela världen och sålde operationer överallt och de var jättestolta över det och jag var så här, ja, okej. Okay. Alltså det var en hel, det var verkligen en business.
Men vad är känslan? Alltså är deras känsla att de bara hjälper? Att de sa, nu hjälper jag dig till ett bättre liv?
Ja, det är väldigt mycket så. Ja. Att de menar att det är helt otroligt. Och i deras, de är också så här, vi säljer inte, alltså de är så här, vi säljer hälsa. Det var, om att upprepa det hur många gånger som helst. Vi säljer hälsa. Ja, och jag bara, ja, jo, absolut. Det kan man ju tycka, liksom. Men det här var verkligen, det var verkligen en business. Och de såg, de var fullt medvetna om vad de gjorde.
Mm.
Det fanns ingenting som var så här, det jag känner så här, gud, de har verkligen, de förstår inte vad de gör.
Nej.
Eller de har missuppfattat någonting. Eller det har bara råkat bli så här. Hell no. De vet exakt vad de håller på med.
Ja.
De vet exakt hur de ska använda de här influencerpersonerna. De vet exakt vad de kan bidra med. De vet exakt hur de liksom ska sköta den här marknadsföringen och de vet exakt hur de ska bygga en bild som går att sälja.
Mm.
Alltså, annars hade du inte behövt liksom ett lyxhus med en pool eller nej, influencers exakt. Eller så, om det här var en vara som kunde sälja sig själv på något sätt.
Nej,
eller?
Precis. Nej.
För det handlar om att sälja på någon en operation eller ett ingrepp och det kommer alltid finnas en tröskel till det. Men när de presenterar det här så finns det ju inte.
Nej.
Inte alls på samma sätt. Du får så mycket, verkar det som.
Mm. Ja, men jag tyckte det var sjukt när ni, alltså när ni filmar liksom den så kallade säljavdelningen då. Mm. För det är alltså exakt som du sa. Jag tänkte så här, det här ser ut som ett stort telebolag som säljer abonnemang.
Ja, mm. Ja, ja. Exakt.
Alltså, eller så nu ringer någon och ska sälja elavtal. Nej, vi ska sälja en Brazilian buttlift.
Ja, men sen säljer de in det på samma sätt. Du vill inte göra någonting annat när du ändå är här. Du för 400.
Köp 3 för 2.
Ja. Nej, vi går ju, vi vallraffar ju och ringer ju en av de svenska agenturerna som säljer operationsresor till Turkiet och låtsas att Hanna 24 tror jag att hon är i samtalet vill göra en fettsugning. Och det eskalerar ju fort till att okej, okay, vad vill du göra? Du sa mage, inre lår, hör med kärleksantagen, nedre rygg, vill ju hakan också. Det man inte ser i det här programmet är ju att han också, att till slut kommer de typ mer eller mindre överens om att hon ska fettsuga hakan också. Och kan de kasta in det för 200 euro extra. Det är liksom så, det är precis som vilken produkt som helst. Och sen i konsultation med kirurgen så har hon ju plötsligt fått en mindre BBL också. I paketpriset. Alltså det är, kroppen behandlas precis som att det vore ett telefonabonnemang. Vill du ha lite extra av det? Vill du ha lite mer så? Let's go. Vi har liksom, alltså, det är bara att köra. Det kostar det bara 200 euro till. Eller så. Och det som man får se i dagens avsnitt är ju att han då, den här försäljaren som man är, men han är också då grundare av den här agenturen, han säger det, men vadå, vi har räknat ut att det blir lönsamt om vi säljer varje nytt område för 400 euro. Så lite mer ditten och datten. Man bara såhär, ja, okej. Okay. Han jämför ju också det med att så här, att vara pizzabagare.
Ja.
Så.
Alltså man, ja.
Det var faktiskt ganska, det var en minst sagt intressant koppling han gjorde där när han menade på att när vi ringde då och var så säker på den här fettsugningen så han har lärt sig att läsa av människor och är man så säker då som Hanna 24, då Nelly Kronstrand som ringde var, då frågar man frågar inte en person som går in på en pizzeria om de vill äta tonfisk eller kebab. Man vet bara så här, hon är hungrig, hon vill äta.
Alltså.
Det är så magstarkt, alltså det är så magstarkt att det liksom, det liknar fan ingenting.
Nej, och det är den attityden som också har gjort att den här industrin har blivit en maskin.
Mm.
Och att Ja, men att utseendeförändringar har alltid funnits, att en kvinnas kapital är utseendet, det vet vi sedan innan, och att man gillar att sälja kvinnors kroppar på olika sätt.
Exakt.
Det vet vi också. Det är liksom, det är en naturlig utveckling som har kommit med hjälp av sociala medier.
Mm. Och alltså så här, moraliskt så tycker jag ju självklart inte att någon kvinna, alltså, eller ingen människa överhuvudtaget, ska behöva göra någon förändring med sitt utseende. Nej. Alls för att få må bra, för att få kärlek, för att ha samma rättigheter på arbetsmarknaden och jadi. Men jag blir ju också hjärntvättad av det här såklart, och kan ju då ibland känna så här, men varför ska jag vara den där moralkärringen? Alltså varför kan inte jag bara också glida med på detta då, som så många andra verkar göra? Alltså det är ju väldigt många som inte ens berättar om det här, så jag behöver inte heller göra det då, men jag kommer kanske bli lite lyckligare. Alltså ska jag då vara en moralkärring på bekostnad av mitt eget välmående? Alltså för någonstans tänker jag ju då att så här, det finns nog en liten chans att jag med skulle bli lyckligare om jag bara gjorde den där förtydningen.
Alltså, ja, men alltså ärligt, jag kan ju känna så jättemånga gånger att så här, när mitt utseende inte triggar min ångest till exempel, alltså då är jag ju superglad.
Mm.
Alltså när min hy är bra, när mitt hår är bra, när jag känner mig liksom så här, att min kropp är som jag vill att den ska vara. Det är klart som fan jag är glad.
Ja.
Och när jag på riktigt tar på mig såna plumping, jävla läppglans som jag är beroende av. För att jag inte gör fillers. Men likförbannat så ska jag åt en fylligare läppar.
Ja.
Det är klart som fan jag också följer med på den här trenden. Alltså jag är absolut inte immun.
Nej.
På något sätt. Jag hittar mina egna vägar dit.
Mm.
Alltså det är inte så konstigt.
Nej, liksom. Verkligen inte.
Nej, men det är inte det. Alltså... Och jag tror också att man liksom, nej men jag vet, vi pratade om det med en kompis att så här, alltså, för hon sa det, hon bara, men jag älskar yta, jag är ytlig, jag ska hålla på med smink, jag ska hålla på med liksom, hur kan mitt utseende bli bättre och allting.
Mm.
Och alltså där kan jag hamna ofta, men för jag har ju också gjort botox, jag har fyllt mina läppar liksom. Och då kan jag någonstans ibland, jag vet inte, men ibland kan jag känna att det är bara mitt eget försvar också för att så här rättfärdiga det. Mm. För någonstans jag har ju en skam med att jag har gjort det. Alltså så här,
ja, exakt.
Och att så här,
men skammen handlar ju också om, tror jag lite, att man behöver erkänna offentligt att så här, jag tyckte inte om mig själv.
Ja. Exakt. Och gud, jag minns första gången jag skulle säga i podden att jag hade gjort botox. Kom du ihåg? Jag var så här, okej. Det var när Erik Galli var här. När Erik Galli hade gjort sin dokumentär om skönhetsoperationen.
Ja, under kniven.
Ja, och då var jag så, nu kastar jag bara in det igen så. Och för jag tänkte att folk kommer hata mig, folk kommer se på mig som är så, jag kan inte ens ha ångest på dem, jag känner. Och sen bara så här, så kan jag ju inte heller tänka någonstans.
Nej.
Alltså, jag kan ju inte skämmas. Men exakt som du säger, det jag egentligen skämdes över var att så här, allt det där jag säger om att jag önskar att jag kunde vara nöjd, jag är förresten inte det.
Nej.
Och det är så jävla skamligt.
Mm. Det är skamligt, det är jättejobbigt.
Det är verkligen det.
Men jag minns, och det handlar också om så här, vi är flockdjur. Alltså vi är verkligen, alltså vi människor är det. Jag tyckte det var intressant det du sa, Sofie, i början, att, så att man vill ju liksom känna att man är, att man hör till eller vad man säger. För att det var en person som sa till mig att hon hade en kompis som kände sig ensam och utanför när hon gick på gatan i Stockholm för att hon inte hade fillers.
Ja.
För hon kunde inte identifiera sig med någon hon mötte.
Mm.
Och det var bara så slående. Jag var så här, wow. Ja, så där är det ju. För att vi är också upplärda att titta på andra människor och tänka, vad har hon som jag inte har?
Mm.
Jag vet.
Och idag kan vi ju uppriktigt likna varandra på väldigt, väldigt många sätt.
Ja.
Och då blir det ju en extra, det blir extra påtagligt då, för att då blir det också tydligt att du inte har gjort det valet.
Mm.
Så hur du än gör så kommer liksom publiken, höll på sig, eller de offentligheten titta på dig och bedöma dig ut efter valen du har gjort. Okej, men du vill inte vara som alla andra, eller vadå?
Mm.
Eller typ så här, aha, du har också gjort det. Ja. Eller så här, aha, du tycker inte om ditt eget utseende.
Okay.
Alltså, hur man än gör det så hamnar man i en position där man så här, okej, ja, nu ska jag förklara för dig varför mitt utseende är exakt så här, eller varför det inte är så där.
Allt är liksom ett statement. Alltså, oavsett vad man gör så är det ett statement.
Ja.
På sätt. Alltså det,
för det kroppen sant. Lämnas aldrig i fred.
Nej.
Och jag tror att det var det som också var så tydligt för mig när jag gav mig in i det här, och det som jag på något vis ville arbeta mot eller arbeta för, det var så här, kanske kan kroppen bara få bli mindre av ett content i framtiden.
Ja. Mm.
Kanske kan det bara få bli mindre av ett innehåll eller någonting som vi bara ska tjäna massa pengar på, eller så här, eftersträva ett visst ideal eller vad fan det nu än är. Kanske kan det bara få bli lite, lite mindre i alla fall av ett innehåll på det här sättet som vi har sett det nu. Snälla.
Alltså för idag att jag... är det liksom, alltså normerna men... går på så här anabola steroider just
ja, nu. Ja, ja. Men det tänkte vi också på, eller vi har diskuterat, men tror du att så här, tror du det kommer bli vanligare med skönhetsoperationer, eller tror du att så här, att det har varit helt High Chaparral för att vi har inte vetat om baksidorna?
Jag tror nog att förändringen är lite längre bort faktiskt. Alltså den här stora förändringen. Jag tror att det är bara konversationen som behöver ändras först. Mm. Alltså lite så här, kunskap är max, så ju mer vi vet desto bättre, jättebra. Och att vi måste kunna prata om alla delar av det här på ett sätt. För jag tycker ändå att den här konversationen i ett större perspektiv har försvunnit lite. Och att när det handlar om att industrier också ska kunna utnyttja unga människor på det här sättet och upprätthålla ett form av skönhetsideal, då har det nått någon form av peak och då måste vi se till att den peaken kanske inte fortsätter åt det hållet riktigt. Men sen tror jag det här med att vilja förbättra sitt utseende eller att vilja polera sig själv eller vad det än kan vara, det är klart att vi kommer vara kvar i det, tyvärr. Alltså det tror jag verkligen. Och nu håller idealet på att ändras igen.
Ja.
Så det är också lite så här, okej, nu går vi igen mot heroin chic, som var smalhetsnormen som triggade massa ätstörningar.
Exakt.
Också har vi precis sett en tid där människor har opererat till sig massa kurvor. Det går rakt emot varandra dessutom. Mm. Det känns ju också inte bra alls. Så det här med att vi kommer förbättra oss själva eller liksom förändra oss själva, jag tror att det kommer nog fortsatt vara så. Men med en konversation så kan det i alla fall ta en liten annan väg kanske.
Ja.
Hoppas jag. Som sagt, jag är inte emot skönhetsingrepp. Det kan jag faktiskt inte säga att jag är. För att jag förstår utseendets vikt för mycket för det. Och jag förstår den här ångesten alldeles för mycket för det. Eller att man vill förändra sig själv. Men som sagt, när unga människor blev reklampelare i sociala medier på det här sättet med sina faktiska kroppar. Och med sina faktiska ingrepp och ibland också med något som inte var sant.
Exakt. Ja, men jag tänker med, alltså på ett sätt tänker jag alltså att din dokumentär också har väckt att så här, det här är ju ett samhällsproblem i form av att så här, ja, men vi har reglerat all reklam kring alkohol, tobak. Vi har reglerat all reklam kring spel.
Ja.
Borde vi kanske inte reglera reklamen även här?
Det finns ingen.
Ingen?
Det finns ingen reglering.
Nej, det är bara tutor.
Nej, men vi diskuterade detta för någon dag sedan när vi hade alla partiledarna här inför valet. Då hade vi en av våra snabbfrågor. Ska det vara olagligt att marknadsföra retuscherade bilder?
Nej, det är sant.
Vadå, de kollade ju på som att vi hade ställt fråga om så här, tror du på spöken?
Alltså, det var som att vi hade frågan, alltså att alla andra frågor reagerade de inte på för att de kändes väldigt relevanta.
Uh-huh.
Men den frågan blev helt plötsligt så, oj, det var en liksom sidboll som körde den här.
Alltså, och man bara, nej, vi pratar ju psykisk ohälsa bland unga. Alltså, det är ganska,
den är väldigt relevant.
Och vi bara, här, Norge har ju liksom, så här, aha, Norge, några av dem var så här, då kan man ju kolla på det regelverket. Men de flesta är så, nej, eller va?
Jag är faktiskt inte insatt alls.
Nej, och om jag inte missminner mig så har ju Danmark också en regel om att du inte får marknadsföra plastikkirurgi till minderåriga.
Ja.
Så det är ju, liksom, gör ju också att influencer marketing går inte riktigt på samma sätt där och sådär. Och Norge har ju upptäckt ett problem. Men jag menar, det var ju så sent som förra året vi fick en lag som ens gjorde att det var sjuksköterskor som behövde göra injektionsbehandling, alltså fillers och botox.
Ja.
Alltså jag menar, hallå?
Alltså innan kunde du beställa från Wish och göra så i din källare.
Ja, men också än idag så behöver du inte vara plastikkirurg för att göra plastikkirurgiska ingrepp eller estetisk kirurgi i Sverige.
Va?
Du kan vara vilken typ av kirurg som helst för det.
Åh gud, jag blev rädd.
Okej, priset vi betalar finns att se på SVT Play. Du ska få sista frågan. Vad inspirerar dig?
Mod. Eller det som inspirerar mig är men mod, alltså väldigt mycket, och bara berättel, alltså jag blir jätteinspirerad av människor som berättar sin sanning eller äger sin sanning. Jag blir superinspirerad av det. Det är liksom så fort någon vågar berätta någonting så blir jag så här, det triggar någonting i mig. Och min lilla syster inspirerar mig jättemycket, för hon var den första som lärde mig att att vara sig själv är det enda sättet att leva på. Hon kom ut som homosexuell när hon var typ 14 i en väldigt liten stad. Det här är alltså inte riktigt när det var speciellt. Idag är det ju liksom som det ska vara.
Mm.
Du har olika sexuella läggningar, punkt slut. Och hon gjorde det och hon vågade det. Och jag tror att det fick mig, då var jag 16, att väldigt, väldigt, väldigt mycket vilja kämpa för liksom de röster som bara behövde en plattform att få höras på något sätt. Eller de berättelserna som jag kände låg i något dunkel. Så att jag skulle ändå säga att min lilla syster gör det för mig, eller gjorde det för mig, som har drivit mig hit.
Fint. Tack så jättemycket för att du ville läsa Ångestpodden. Äntligen.
Tack för att jag fick.
Tack Frida för att du har gjort den här dokumentärserien. Ja,
tack för att ni har tittat.
Snälla. Ja, det kom till om det.
Ja. Alltså.
Jag har känt mig lite dum. Mm-hmm. Eller så här, jag vet. Alltså jag har ju fattat att allt det här pågår, men inte i den här liksom oanade. Förstår du? Att det är så här, det, som vi säger i intervjun, det är som att jag åker på någon all inclusive med Ving.
Mm.
Det har inte jag riktigt fattat.
Nej, och jag tycker det är skitviktigt och bra att man pratar om just hela de här, alltså hur, alltså att influencers har blivit reklampelare för den här sortens resor då, hälsoresor.
Ja, som det är hälsoturism så,
ja,
som de har.
Ja, men jag tycker ju också att alltså samtalet vidare är så jävla viktigt också i att så här, vad är det för kultur vi lever i idag? Det är ju inte influensens fel eller ansvar helt och hållet, tycker ju inte jag.
Absolut inte. Alltså, det är klart att man aldrig kan ta bort så här det egna ansvaret, så absolut inte, ska jag väl inte säga. Alla har vi ett eget ansvar, men det är så fint. Det Frida säger i intervjun är att så här, den som får frågan, det är influensen och varumärket, men den som tackar ja och åker ner till Turkiet, det är flickan, tjejen, kvinnan som lever under liksom en extrema skönhetsideal.
Ja, och så här, det är lätt tror jag att fastna i att så här, lite fördumma influencers och också fördumma kanske framförallt unga tjejer för att man tror att de vill göra de här skönhetsoperationerna och lägga sig i narkos under kniven för att också bli stora på Instagram eller stora på TikTok. Alltså att själva kunna bli influencers. Men det handlar om så mycket mer. Det handlar om att inte bli, som vi säger, diskriminerad på datingmarknaden, på arbetsmarknaden. Alltså att få respekt i alla rum. Alltså det handlar om så jävla mycket mer än att vilja bli stor i sociala medier. Och det tycker jag är så sjukt viktigt att poängtera.
Ja, och det handlar liksom det som, och vi är ju inne på det med Frida, men jag vet liksom inte, alltså jag vill vråla och skrika när jag vet att det krävs av en kvinna för att hon ska bli attraktiv, för att hon ska bli sedd på, men det är exakt samma sak att hon gör det som sen hålls emot henne.
Mm, precis.
Och jag vet liksom inte. Vi kommer diskutera vidare det här. Och jag vet att vi också, du och jag har ju pratat mycket om det privat, men vi måste ta in det i podden att så här, det här är också en klassfråga.
Mm, det är det verkligen.
De allra rikaste influencersen åker inte ner till Turkiet och opererar sig. De opererar sig här i Sverige och de behöver aldrig prata om det eller göra en rabattkod med det, för de har råd med det. Men har man varit med i en dokusåpa så har man inte samma status.
Mm. Och jag känner ju att man, och det kanske är, verkligen är att liksom så det kanske är fel av mig att säga, men min magkänsla är att det man då som privilegierad influencer gör när man betalar är att betala för att slippa berätta.
Ja. Kanske. Vi kommer diskutera vidare det här.
Det är min känsla. Det är min magkänsla. Tack och hej. Kolla på priset vi betalar på SVT Play. Nu rimmade jag.
Vi hörs på torsdag.
Och på lördag är det julafton.
Nej men
fan sjukt. Ah, ja.
Ah.
Hej då.
Puss hej.
Podplay. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.